Nu vet jag att nu har du kraschat rejält. Alltså, nu är jag superjagad då. Tyvärr inte bara av kronofogden utan av folk nu då som ska ha pengar. Så det slutar med att jag får slänga min telefon. Jag flyttar hem till en kompis. Stänger av allting. Gömmer mig helt enkelt. Han kan hjälpa mig att få lite sömntabletter för att kunna sova överhuvudtaget. För man är ju så speedar man ju när man är jagad då. Och där håller jag mig 3 dagar ungefär. Ingen får tag på mig. 3 personer vet vart jag befinner mig. Medan de får ringa runt till folk och förklara. Ni kommer få era pengar men ni får andas lite grann nu. Först måste Micke komma på fötterna igen. Och sen får han jobba ihop pengarna och betala er.
Ja, varmt välkomna mina älskade vänner till ännu ett avsnitt av Hedén med Boman och Granander, en beroendepodd. Den här podden gör jag ihop med mina vänner Felix och Robert på The House Rehab. Och vi gör den här podden för att krossa tabun kring beroende och medberoende. Vi gör den för att försöka hjälpa människor och avstigmatisera detta tabubelagda ämne. För det finns ju mycket skam och skuld kring beroende och medberoende och det försöker vi råda bot på. Eller i alla fall bidra med ett strå till stacken om man säger så. Och ibland sitter jag här med mina vänner från The House Rehab. Och ibland så gör jag det själv med en gäst. Och idag befinner jag mig i Göteborg och träffar lite spännande folk. Och det är faktiskt första gången som jag tar den här podden ut på vägarna. För jag var sugen på att testa en ny stad. Jag var sugen på att se vad Göteborg hade att erbjuda i beroende och medberoende väg. Och veckans gäst är en kille som jag lärde känna för lite mer än 5 år sedan när jag gästade hans podd. Han har en podd ihop med fotbollslegendaren Glenn Hussein. Och vi har haft en del kontakt genom åren, sporadiskt, hörts i olika sammanhang. Och han är en människa med hjärtat på rätt ställe. Och han har en historia kopplat till spelberoende. Och det är därför han gästar denna podd, som ni kanske förstår. Men nu ska jag sluta babbla. Nu vill jag välkomna veckans gäst. Jag säger varmt välkommen till Micke Målan.
Åh, tack.
Hej!
Hej!
Hur mår du?
Ja, mycket bra.
Mm. Vad tyckte du om presentationen?
Ja, jag är imponerad.
Ja, gör det?
Ja, du körde det rätt av.
Ja, men det är inte en enda klippning heller.
Nej.
Nej, jag vet. Det är otroligt alltså.
Ja, det är imponerande.
Ja, men har man gjort nästan 500 poddar så har man.
Ja.
Det har du rätt i. Nu blev jag lite stolt av mig själv till och med.
Ja, inget manus, ingenting, utan du bara körde. Gillar det.
Ingenting. Alltså grejen är, när jag gör Nemo möter en vän så kan jag ha manus ibland. Mm. Lite grann så här. Men när jag gör beroendepodden, den här, då brukar jag inte ha manus alls.
Det var bra.
För då är det liksom bara, då är det så mycket från hjärtat liksom. Mm. Och då behöver jag inte det. Men vi ska prata beroende.
Yes.
Vi ska prata om din historia. Och vi ska prata spelberoende.
Mm.
Mm. Ett ämne som ökar lavinartat i Sverige. Och ett av de få beroenden som jag nog inte har nallat på, om man säger så. Mm. Jag har spelat lite i de åren, men aldrig liksom känt att jag är i riskzonen på ett sånt sätt. Men om vi ska ta oss tillbaka till din historia, när tar den sin början? Och minns du första gången du spelade och vad det gav dig för känsla?
Oh ja, bara berätta, jag är 50 år nu då.
Mm.
Så när jag började spela, det ser lite annorlunda ut mot vad det gör idag. För det första fanns det ju inte ens oddset när jag växte upp. Då fanns det bara stryktips. Men sen kom oddset typ 86-87 där. Och ganska tidigt så började vi vara ett killgäng som började spela ganska tidigt. Men då vann jag, kommer ihåg, eller ja, var det Färjestad vann med Björklöven med 6-1. Jag hade en 10 på den. Jag var typ 16 år eller något sånt där. Jag får inte spela egentligen då, men då var det en kompis pappa som spelade för mig. Då vann jag 1-5. Så där var ju första kicken då jag verkligen fick av spelandet då. Att shit, min kunskap gjorde att jag kan vinna pengar då.
Mm.
Så där var det lite grann. Och då även då kom man upp i spela fotboll i Utsikten som ligger i Superettan nu. På väg från junior upp till senior där. Och det finns ju alltid i varje fotbollsförening eller i varje lag så finns det alltid ett spelklick helt enkelt. Och vi hittar ju varandra. Så vi gillar att spela kort och vi spelar till bortamatcherna. Så det blev en livsstil att spela helt enkelt. Och jag gillar den mycket, mycket. Jag älskar den nästan, ska jag vilja säga.
Men kände du att redan där att liksom det blev på nivå som kanske liksom inte kändes helt normal? Eller var det fortfarande då bara så här, fan det här är bara kul, det här är bara nöje och hej ho?
Ja, men det, då var det ju det. Men sen märkte vi ju att vi var fyra killar, vi spelade poker på kvällarna och sånt. Och på den tiden vi sålde, ja, sålde tidningen, GT och GP. Och tjänade, ganska tidig ålder började man ju jobba på den tiden och tjäna pengar själv. Och de satt vi och spelade kompisar emellan så att någon... Så blev det lite osunt redan där på något sätt. Att vi vänner vann pengar av varandra då. Men det triggade ju igång att när man hade vunnit så kände man sig lite som en kung. Gjorde man. Och trodde att det skulle vara den lätta vägen till, ja, rikedom då. För jag var kass i skolan, så jag såg ju inte det där med utbildning. Kom inget akademiskt hem då. Så ja, det är svårt att säga, men så började, om man säger så.
Och du kände att liksom, eftersom att du saknade utbildning och allt det där, så var det här din genväg liksom?
Ja, det var det. Det var det. Och den story, alltså... Allting funkade ganska bra till jag flyttade och köpte en lägenhet 90... Upp, som sagt, det var länge sedan. 93 kanske, 92-93, fotbolls-EM där någon gång. Det hade ju kraschen varit, så det var ju billigt med lägenhet på den tiden. Men då fick jag ju fri tillgång till jag ägde massa aktier också, hade sparat det då. För det var en börskrasch där också då, som man kunde tjäna lite pengar på sen efter vändningen där då, och det gjorde jag. Men när jag flyttade då så släppte mina moraliska gränser, att jag var ju rädd när jag bodde hemma att det skulle komma brev hem när min mamma och de kunde se breven. Men när jag flyttade hemifrån då, så då var det ju full tillgång till att ta lån, till att börja spela bort pengarna jag hade på aktier. Jag var sjukskriven väldigt mycket, jag jobbade som målare då. Men så fick jag en sjukdom som heter Bechdrev, och då var det så att då fick jag sjukskriven. Läkarna hittade inte felet på mig just där och då. Det tog 4 år innan de hittade min diagnos då. Men då var jag hemma väldigt mycket medan kompisarna jobbade. På kvällen kunde jag inte spela fotboll, för jag hade så ont då.
Vad är Bechdrev för något?
En reumatisk sjukdom som oftast killar får i runt sena tonåren, början på seniorlivet då, som det heter då. Men typ 19-20-årsåldern där. Och då blir det så att du får diskbrock. Och så går du ner i benen som du gjorde på mig då. Så kunde inte springa, kunde inte gå, invalid helt enkelt då. Och då var det att då var jag väldigt mycket hemma och hade mycket tid jag skulle döda. Och det dödade jag med att spela.
Du pratar om de här moraliska värderingarna och att du gärna undvek det så länge dina föräldrar kunde få breven. Och att det släppte lite grann sen när du flyttade till egen lägenhet. Du hade alltså bara moraliska värderingar inför andra. Det fanns liksom inga i dig själv.
Nej, jo, men det fanns ju det. Men jag ville komma åt spelandet hela tiden. Det är så jävla svårt att förklara. Men jag ville komma åt så att...
Nej, men det är superintressant. Ja, det är det verkligen. Det är det som är, alltså, det är det som är beroendevansinnet. Ja. Det är därför jag försöker fråga om det. För det är så knäppt.
Ja, jag kan förklara lite grann vad jag har tänkt på nu. För nu har jag ju landat i det ganska länge. Och man har tänkt tillbaka varför det blev som det blev. Och det är en jättestor sorg att det blev som det blev. Men jag är ju sån att... Gjort lite grann. Men så har jag tänkt på det just det där. Och för mig slutar ju spelandet sen. Vi kommer ju till det sen i katastrof. Men jag börjar ju på en normal nivå att spela. Men sen så utökar jag mina moraliska gränser hela tiden för att komma åt spelandet. Så personer som man läser om en tidning som gjort lite kriminella grejer. Så börjar det inte där direkt. Utan det börjar ju med att man är en bra person och en hederlig person. Göra rätt för sig. Men så fastnar man i spelet och då utökar man sina moraliska gränser för att komma åt spelandet då. Och det skedde för mig gradvis då under en lång period då.
Ja, det vi i tolvstegsvärlden brukar kalla det där är ju det här etiska och moraliska förfallet. Hur man liksom skjuter gränserna och skjuter gränserna. Ja. För det är ju liksom så här, jag har inte heller en tanke på att jag skulle sitta och knarka ensam eller att jag skulle liksom... Ja, men få mina kompisar att börja knarka eller att jag skulle hamna hos kronofogden. Alltså, men sen när man väl hamnar där, då blir det som att man tänker så här, ja, men jag är ju inte hemlös i alla fall. Du vet, för då är det liksom så här, men då tänker man, då har man skjutit på den ännu mer. Och då tänker man liksom så här, ja, men jag är inte där i alla fall. Jag har ju fortfarande kvar kläder. Jag kan ju liksom, jag har ju kvar det här. Du vet. Ja. Det är ju vansinne.
Där frågar ju folk mig ibland så där, men varför slutade du spela när du hade 50 000 i skulder? För när jag hade 50 000 skulder så då var ju min tanke att varför slutade jag inte spela när jag hade 20 000 i skulder? Och sen fortsatte när jag hade 100 000 i skulder, då tänkte jag varför slutade jag inte spela när jag hade 50 000 i skulder? Så jag såg aldrig att jag måste sluta här och nu, utan hela tiden så återvände jag till spelaren skulle lösa mitt problem som hade satt mig i skiten. Men hela tiden så trodde jag att det var spelaren skulle få mig ur skiten. Ja, jättekonstigt. Så många sa, men vad slutar du spela då för? Men när man är inne i det så ser man ju bara, man börjar jaga förluster då. Och är det någon som lyssnar nu och känner att fan shit, spela bort hyra nu och börja jaga. Eller man spelar i helgen som var och ska man försöka vinna tillbaka de pengarna man har förlorat. Då är man jävligt illa ute, är man. Så känner man de känslorna så försök att breaka så snabbt som möjligt alltså.
Stanna tåget.
Ja, exakt. Ta den smällen då, vad den skulle nu vara på.
Men okej, okay, så du får egen lägenhet och du börjar få mycket skulder. Mm. Och hur ser livet ut då? Du jobbar alltid vid sidan om. Försöker liksom tjäna tillbaka pengarna du förlorar med jobbet. Eller hur funkar det?
Ja, men jag går ju bland annat sjukskriven nu då. Men jag har fortfarande, jag började sälja av aktier. Jag hade aktier för, det var inte jättemycket. Men 150 pund, alltså tidigt 90-tal så var det ganska mycket pengar. Min lägenhet kostade ju bara 100, vad kostar den? 115 000 tror jag.
Det är fan ett överkomligt pris.
Ja, nu tycker man det. Då är det svindyrt, skulle du veta.
Ja.
Marknaden ser annorlunda ut nu. Men då kanske jag hade 150 000 aktier och spelade bort dem. Och sen så började jag, fick jag en smart idé. Jag ska börja åka till Danmark och spela på roulette, naturligtvis. Så nu snackar vi finaxlån, banklån.
Ja. Vet någon om det här?
Ja.
I din närhet?
Nej, inte just då, nej.
Nej,
nej för fan. Nej. Jag är världens bästa. Jag var så grym på att dölja det. Så det var,
ingen vet?
Ingen vet.
Nej, det är din stora hemlighet.
Ja, är det. Och då kan folk tänka så här, fan, någon måste väl ha sett det. Men på den tiden, ja, jag vet inte, nej. Det var ingen, jag var jäkligt bra på att dölja det. Alltså, jag hade alltid ett leende på läpparna, jag har alltid haft. Mm. Alltså, det är ju lite grann som, det är inte bara att du är spelberoende, du har ett spelbeteende också. Det sätter sig egentligen på hela ditt liv. Impulsiv, jag är ju så impulsiv så jag dör. Jag jobbar ju med den idag alltså. Så den impulsiviteten jag har kan vara väldigt positiv ibland, men just när det gäller spel och spelberoende så är det kass då. Mm. Så då drog vi ner, jag och en kompis, gammal bil ner till Ålborg, spelade på rouletten, knappt pengar att ta sig hem, åkte ner med 30-40 tusen, tagit lån då, och så kom man hem helt pank. Men nästa gång då jävlar, tänker man hela tiden. Nej, men sen så fortsatte det, och sen så får jag lite panik, så jag säljer min lägenhet. Flyttade in till Linnéstan, för då var det så här, du flyttade in 95 tror jag det. För då har vi friidrotts-VM i Göteborg. Och då jobbade jag som, då har jag fått ett nytt jobb, jag kan inte jobba som målare längre på grund av sjukdomen då. Så då försökte jag skola om mig till bosäljare som det hette. Där man hyrde ut lägenhet genom Poseidon i Göteborg. Hela avenyn, Linnégatan, alltihopa, det var tomma lägenheter överallt efter kraschen. Det fanns så mycket hyreslägenhet, så vi var tre killar som flyttade in i en lägenhet på Linnégatan. En stor lägenhet där. Och du vet, sommar 95, tre killar, lägenhet, centrala stan, inte bra va? Så det blev som ett ungdomshem. Det var ju fest varje dag. Och i det så ingår det ju spelandet också då. Så det eskalerade ju ändå mer. Så det slutade med att mina polare trodde jag betalade in hyran, men gjorde väl aldrig. Jag var ansvarig för det, utan gick till spel och bara överleva egentligen då. Så vi blir till slut vräkta därifrån. Och då är jag inne i ett ganska gravt spel, men det är fortfarande ingen som riktigt förstår varför. Folk tror jag hade festat upp pengarna bara. Men sen överlever jag på något sätt. Jag är ganska duktig på att överleva. Så jag hittar en ny lägenhet, jag hyr, vi splittrar oss fortfarande kompisar då. Så det finns inget otalt så med oss. Vi spelar samma fotbollslag. Och sen lever jag i ett år till ungefär i den här sörjan då. Fast det är inte så djupt spelberoende just nu. Det är ganska, jag har mycket skulder, folk som jagar, alltså inte privatpersoner utan ja, kronofogden då. Flyttade till lite olika lägenheter, har en tjej fram och tillbaka som vi strular ganska länge så. Ja, vi har perioder kan man säga då med kärleken då. Men så startade jag eget företag. Och det är nu egentligen, det är alltid där för mig, när folk får höra summa sen om man spelar bort det, så säger folk att man kunde spela bort så mycket pengar. Men det handlar ju om att jag hade ju tillgång till pengarna. Har du inte tillgång till dem så är frågan, är det värre att spela bort 50 000 eller att du spelar bort sista hundringen som ska gå till blöjor till dina barn? Vilket är värst? Alltså man kan lägga den vågskål. För mig är det nästan en hundringen är ju värre än om du har 100 000 spelar bort 50 000. Förstår du vad jag menar lite grann? Men jag fick ju då, eftersom jag startat ett företag så får man in ganska mycket pengar. Tyvärr på den tiden så var det momspengar också då. Så till slut så var det så här, jag hade kanske i måleribranschen nu då. Vi kör allting bläcksvart nu. Och då har jag kanske en 12-14 killar som jobbar för mig, under mig. För andra företag som vi gjorde jobb för då. Och så fakturerar jag dem, får pengar, oftast mycket kontantfakturor på den tiden. Och så spittar vi och så spelar vi hejvilt då.
Även personalen?
Ja, många av dem var ju lite som dig, lite mer drogaktighet. Jag ska inte skratta, ska inte göra. Vi hade en kille, han måste gått på amfetamin i alla fall, för han jobbade som en dåre i 4 dagar typ, dag natt. Sen bara försvann han i typ 5 dagar. Sen kom han tillbaka och bara, hallå! Är det dags igen eller?
Tjackis.
Ja, det måste du ha, va? Ja. Bara togsvettades också, gjorde han. Var det tjackis då?
Ja, det tror jag.
Ja, okay. Ja, jag fick den känslan. Men på den, när vi uppvuxna i Frölunda här i Göteborg då. Det var en jävla konstig tid var det. Livsstil, många, alltså det var ju förorten på den tiden. Och den förorten ser ju inte ut som den gör idag på det sättet. Så det var mycket jobb, alltså alla slet och kämpade alltså. Slet som djur och kämpa, och sen så var det mycket fest på helgerna då. Sen valde ju folk om man lade på spel eller om man lade på alkohol eller om man lade på droger då. Men det fortsatte ett tag.
Business gick bra liksom?
Ja, det funkade, gjorde det. Fast jag mådde ju piss hela tiden naturligtvis. Jo, men det gjorde jag ju. För det var ett evigt jagande efter pengar. Mm. Och då blev det så här att, det här har jag aldrig berättat innan, men det kan jag väl lika berätta nu, för det är ju så länge sedan nu. Började vi sälja fakturor för att få in snabba pengar. Och det är att om ett företag säger till mig, Micke, skriver ut här på det här jobbet 100 000 plus moms då, 125 000, så fick jag behålla momsen då. Och då åkte jag hem, skrev ut en pappersfaktura. Fick han den, jag skrev på med mitt personnummer att jag hade fått betalt av honom då. Då fick jag 25 000 även och så fick han en faktura. Så plockade han ju ut 100 000 från sitt företag, så blev det svarta eller vita pengar från honom då. Mm. Så när jag var riktigt så här kaos så kunde jag skicka så här massa sms till mina så kallade kunder jag hade då. Att idag är den jävla bra idag, idag tar jag bara halva momsen. Typ, ja, men det är sjukt när jag tänker på det nu, jag skäms alltså. Men det var för att jag ville ha fram pengar där och då. Och det kan vara att jag skulle betala någon som hade jobbat för mig. För ibland strulade det att jag skulle ha betalt från mina kunder. Och dessa killarna blev jävligt sura ganska snabbt om inte de fick den dagen det var sagt att de skulle ha betalt.
Men jag kan känna igen det här. Alltså jag hade en variant av det här. När jag sålde droger så var det så att om jag liksom var i skuld till någon annan så kunde jag höra av mig till mina kunder och bara, fan, köper ni idag så får ni halva priset på grejerna. Ja. Bara för att få in pengar snabbt. Så jag kunde betala mina killar liksom. Ja. Så jag har ju en variant på det här också. Det är så.
Det är ett jävla jagande.
Ja, det är inget värdigt liv alltså. Nej. Det är ett konstant jagande och krig och dribblande och hasslande. Och bara, och det är sånt huvudbry. Det är ett jävla heltidsjobb. Det är det. Bara det ju.
Ja, ja, ja.
Man blir helt slut. Ja, fy fan. Ja,
ja, det var hemskt då det. Och nu är det inte så. Nu är det ganska, denna story jag berättar nu, det är en ganska light-variant om man säger. Alltså det är svårt, jag kommer inte ihåg alla detaljer och sånt. Ja, men sen är vi i slutet på 90-talet där. Och det är nu egentligen, man försöker ju alltid hitta lösningar på sitt problem. Och det blir man ganska duktig på till slut då. Så då får jag en jävla bra idé. Vi köper en spelbutik naturligtvis.
Perfekt.
Ja, ja. Så jävla bra tyckte jag. Så jag går in, jag tror det var 65% av butiken köper jag, och så är Johan en kompis, min brorsa är med och Figge är med. Så de tre delar på de andra 35% då. Och den låg på Sågatan nere i Majorna. Och det är inget jättebra ställe så sett, men jag sa, jag känner mycket spelare, jag får dit spelare. Höj omsättningen och så kränger vi butiken sen. Men så blev det inte riktigt. För nu går jag alltså, nu får jag. Från det att Svenska Spel öppnar upp butiken då, eller vi tar över den då, att vi sätter namnteckningar på. Det är ju så att jag står inte på pappren heller, för mina papper, alltså mitt namn är inte kreditvärdigt någonstans. Så det är min brorsa och Figge som ställer sig på pappren till Svenska Spel. Och så var det ju alltid, alla bångarna som låg i kassavalvet var ju alltid bagan då. Det var ju han jag skyllde på jämt. Det var ju mina bångar då. Så jag går från en vecka till. Efter 6 veckor stänger Svenska Spel ner butiken. Och då har jag gjort, ja, jag orkar inte ens gå in på exakt, men det slutar med en skuld på, var det 650 000 ungefär på de 6 veckorna. Och då är det en skuld då. Du har betalat in ganska mycket pengar under tiden också.
Jävlar, vad, 6 veckor, det går snabbt alltså.
Ja, ena veckan var ju det sista. Men du vet, det blir paniken, shit, nu ska de, för det börjar komma in kravbrev. Och då blir det, då höjer du insatsen. För du ska ju vinna tillbaka, det är precis som han sa innan. Jag har inte pengarna och förlorat, men det behöver jag ju ändå med då. För att kunna lösa skulden till Svenska Spel. Så någon gång i den här perioden så vinner jag typ 200 000 på en trippel. Och då betalade jag in, för de veckorna låg typ, betalningen var typ 14 dagar efteråt ungefär. Man ska ju banka, som det heter, pengarna på måndagen direkt efter den veckan. Men jag låg väl kanske 14 dagar efter det där. Så började komma kravbrev från Svenska Spel. Och då löste jag den skulden på 100 000. Men tog jag 100 000 för att leva för också då. Och det var egentligen att spela på andra ställen. För bara i butiken blir ju dömt, för stänger de ner där så blir man lite cash också då. Och så är det någon dag de ska stänga ner butiken, absolut i sista. Och då min skuld blir på sista veckan blir lite över 250 000 där då. Då jagar jag verkligen det här sista då. Men då får de hålla uppe den ytterligare 3 dagar extra. För på den tiden så, när man gjorde en inbetalning på posten, så tog det 3 bankdagar innan det bokfördes på Svenska Spel. Och då hade de typ 2 eller 3 veckor innan där de skulle ha den betalningen först då. Den var på 103 000. Så jag gör en inbetalning på 3 ja, 365 kronor, säger vi var då. Sen klippte och klistrade jag, och sen såg det ut så att jag betalt in 103 000 till Svenska Spel.
Shit, vilken hustler!
Ja, men jag gjorde det här. Jag skäms, gör jag. Men jag löste problemet. Mm. Så jag faxade den upp då. Och naturligtvis så kan ju inte den vara helt blankt i pappret då. Så jag... När han fick ut den från posten så var det så här posten trumpet på grejerna då. Så jag fick det att se jävligt bra ut. Så de har öppet ytterligare då 3 eller 4 dagar till då. Och då bränner jag av ännu mer pengar naturligtvis. Men nu är jag ju alltså riktigt nere i skiten. Och ingen vet någonting. Det här är det sjuka. Ingen vet någonting. Jag går ju bär på detta nu då. Och då först försöker jag förklara för brorsan och dem när de stänger ner butiken att det här, de stänger ner butiken på grund av att lite det McDonald's-syndromet, du kan inte ha McDonald's på 50 meter. Och det sa jag lite grann med Svenska Spel, och att de ligger för tätt butikerna. Det blir ingen omsättning och då tjänar de inga pengar på det.
Och det köpte de?
Ja.
Jävla skrämmande, vilken otroligt skicklig manipulatör man blir när man är i beroendets klor alltså.
Mm. Ja, det är, och nu när jag tänker, jag blir rörd om kinderna. Man bara tänker, fan. Jag tycker faktiskt, du sa att jag hade hjärtat på rätt ställe när du började den här podden. Kanske du inte kommer ihåg, men du sa det.
Jag kommer ihåg det, men jag har ju bara känt dig sen du tog dig ur det här ju.
Ja, ja. Och jag tycker själv att jag är en väldigt... Fan vad konstigt att säga det om sig själv. Men jag är en väldigt snäll person. Alltså den nyktra Mikael då. Vill folk väldigt väl. Tyvärr för väl, så jag blir uppäten av folk istället då. Men det kan jag ta då. Men i alla fall, vi går tillbaka där. Bara rycka plåstret, säger man va. Och de vet ingenting. Och då redan nu så har jag kontaktat. Fanns det ett spelbolag på den tiden som hette SSP. Som var Londonbaserat. Jag tror han hette Peter Andersson. Han som en svensk som hade det. Och det här var, du vet, Ladbrokes som de känner till där. Det här var innan då, det var SSB heter de i varje. De ville starta upp butiker i, för hela EU ska ju göra så att monopolet släpps. Och då var det att, då ville de starta upp butiker i Sverige. Naturligtvis kontaktade jag dem. Så de kom ju över från London och startade upp en SSP-butik här i Göteborg på Sågatan, den första i Sverige. Och då är det så att då spelar man genom dem, och då gick det genom nätet då. Online. Och då satte de upp den här butiken, för då sa jag till min brorsa, nu är det grymt, nu kommer det här funka jättebra. Så då sätter de upp den här spelmaskinen i våran butik, och jag betalar dem 25 000, för då är det så att jag betalar dem 25 000, så höjer de upp en kreditgräns på maskinen till 25 000. Och när den är nere på noll så måste jag betala in pengar för att de ska höja krediten igen så att folk ska kunna spela. På så sätt ska man aldrig kunna få en skuld. Och det var jättebra. Men det slutade med att jag var skyldig om 120 000 till slut. Och det skulle inte gå. Men då ringer jag till dem på en lördag och så säger jag bara så här: jävlar, det är så mycket folk, krediten är nere på noll, ni måste höja, eller hur gör vi? Och detta, och de var ju lika speltorskiga de, alltså de var sugna på pengar. Hela spelbranschen är ju bara pengar, det är bara pengar. Det finns ingen moral överhuvudtaget. Så de höjer ju upp kreditgränsen varje gång. Och sen får jag kravbrev, jag måste betala in 5 000. Ja, jag betalar in 5 000, men det var ju ett pund. Men jag betalade in 5 000 kronor och jag överlevde ytterligare en vecka och detta och förhala då. Så det slutar med att SSB kommer hit över, sitter på ett hotellrum, förhandlar med min brorsa och Kenny och hotar med HA helt enkelt, gör de, mot oss då. Och att de kan ta deras namn i sina munnar när de inte troligtvis hade dem bakom sig då, men det vet jag inte. Men de hotade det där i alla fall då, men det löste sig till slut. Men nu är jag fortfarande inne i spelandet. Men nu är det så här att nu har ju precis det kommit brev hem till min brorsa från Svenska Spel att skulden då på de 650 000. Och nu kraschar jag då rejält, för nu ringer han till mig och frågasätter detta då. Och det jag gör då är att sätter mig i min bil och så åker jag hem till min kompis Vigge till hans brevlåda. Där plockar jag upp Svenska Spels brev, för har Patrik fått det då, så har ju Vigge fått det då. Då tar jag det brevet. Ja, men sen bröt jag ihop helt enkelt, ligger jag på gräsmattan och bara gråter och erkänner allt för min brorsa då.
Vad säger han då?
Jag kommer inte ihåg riktigt, om man ska vara riktigt ärlig. Det är ju bara helt svart, är det. Först när han ringer så förnekar jag ju naturligtvis. Förnekar ju så länge som möjligt. Och det är väl först när han får Figges brev i handen där på något sätt så... Ja, jag vet faktiskt inte, det är bara kaos. Men nu börjar mitt riktigt, riktigt hårda spelande. För det här hände under hösten, tidig höst 99 då. Och nu har jag en 5-månadersperiod där jag spelar extremt mycket, medan folk fortfarande tror att jag är spelfri, eller har blivit spelfri då. Jag inte har blivit det. Så det som egentligen hände direkt är att först måste vi lösa Svenska Spel. Att de inte har skickat brev hem till dem innan. Det blir alltså en liten diskussion här nu. För både Figge och Patrik hävdar ju att ja, men, vi har inte fått information. Och det har de inte fått heller. Allting har gått till alla inkassobrev och sånt har ju gått till affären på Sågatan och inte hem till dem personligen. Då. Utan det är först när det här kravbrevet kommer då. Då är det 10 dagar på sig att betala in 650 000. Det går ju inte. Så då blir det... Ja, det här borde de egentligen varit med och berättat istället. För jag har varit med i denna processen då, deras förhandlingar mot Svenska Spel. Men det slutar med att 200 000 tror jag betalas in direkt. Och sen de andra pengarna ska ha en avbetalningsplan. Och då ska jag betala skattade pengar 16,5 i månaden. Och det blir ju det, har du inte några pengar och betalar 16,5 i månaden, då blir det ytterligare att då jagar du ändå mer pengar naturligtvis. Men det var den uppgörelsen vi fick från Svenska Spel, och det där att jag hade klippt och klistrat. Det ville de inte göra en polisanmälan på, för det ska de ju göra. För jag har gjort en urkundsförfalskning. Hade de gjort en polisanmälan där så hade det ju varit klippt redan där. Så de gör ju en så kallad björntjänst då, att inte polisanmäla det. Varför de inte gör det vet jag inte. Men jag tror att de ser sin egna smutsiga buk i det hela då. För det står ganska klart och tydligt, det är inte inbetalt så stängs maskinen ner, men de förhåller det. På grund av mig och på grund av att de själva kanske inte hade varit med om detta innan då. Så där slutar det i alla fall med den storyn. Men nu går jag in och börjar spela på svartklubbar istället i stan här nu då. Fortsätter med måleriet. För nu är ju butiken borta och då kan jag jobba ändå mer som målare. Så har vi kanske 15 killar som jobbar för mig. Så nu kör vi, eller jag kör all in här nu alltså. Och nu är jag är ju sambo med en kvinna också här nu då. Så just nu att ingen ser hur jag mår och ingen ser och ingen ifrågasätter, utan folk tror att ja, men Micke, det är lugnt nu. Jag måste vara jävligt bra på att dölja det på något sätt. För jag mår ju, nu mår jag ju riktigt piss. Ja. Och nu börjar jag låna av fel personer helt enkelt. Eller fel personer också, jävla konstigt att säga. Jag börjar låna av folk som inte har rent mjöl på sig, som bedriver den verksamheten att låna ut pengar till räntor som är ganska höga. Men samtidigt, jag går in med det med öppna ögon. Jag vill ju åt pengarna, jag vill ju åt mitt spelande. Och här är det så konstigt att jag själv tänker på det. Men vad är det som gör att jag inte... det finns ett ordspråk, tror jag, eller så där, du vet, man säger något så här, tärningarna är kastade. Alltså, kör hela vägen ut till det tar slut ungefär. Och det är väl där inne jag är på något sätt. Så nu kör jag på, jag lånar pengar av... Ja, det är ju ockerräntor naturligtvis, men det gör jag ju återigen. Lånar jag 50 000, så nästa vecka får du 70 000. Och så var det så hela tiden. Och du vet, de 20 000 la på där, fast jag skulle få in en faktura på 50, så skulle jag in ytterligare de 20. Och så då var jag tvungen att låna pengar från någon annan där, företagare där borta. Så det var ju företagare jag lånade pengar om, bland annat. Och personer som hade kontakter till, på den tidens nätverk då, kriminella nätverk då. På den tiden var det ju inte lika utbrett som det är idag. Och det är jag glad för. Så nu är jag bara inne i, det går in till hösten, det blir mörkare och nu är det precis innan jul och då går jag till en annan företagare och har, jag måste ju ihop till dagen efter, jag kommer inte ihåg exakt vad det var, 90 000 eller någonting. Eller om det är samma dag, tror jag till och med. Jag har fått påhälsning av folk som inte vill ha påhälsning. Eller de kom inte hem till mig, utan vi träffades nere i Kungsbacka på ett ställe. Där de gick på mig med full kraft. Och det var så här att jag var säker på att det var ju dagen efteråt de skulle ha pengarna. Inte samma dag, så jag var ganska trygg. Nu åker dit, för jag kände inte så i magen att fan, det här känns inte... Ibland får man... Fast man tror att man har stenkoll på läget, så får man en jävla obehagskänsla i magen ibland. Och den brukar ju tyvärr stämma när man väl... Jag kommer till kritan också då. Och jag har en obehagskänsla när jag åker ner på det här mötet. Och de lyssnar inte på mina bortförklaringar att det är imorgon ni ska ha pengarna. Utan de tror ju att de ska ha pengarna den kvällen då. Så just den stunden där och då är ju en av de största, eller jobbigaste upplevelserna där och då. Eller ja, fram till mitt liv, till den tidpunkten i alla fall. Men...
Vad händer då?
Nej, men jag har sagt att jag inte ska säga exakt, men vi säger så här då, att det var...
De skrämmer skiten ur dig, typ.
Ja, det gör de rejält, kan man säga. Ja, men det gör de. Samtidigt, om man skjuter mig där, de får ju inga pengar då.
Nej,
men de skrämmer mig tillräckligt för att jag ska lösa det dagen efteråt då. För jag hade ju ingen plan, när jag åker dit ner, jag har ingen plan på hur jag ska få ihop pengarna till imorgon. Jag har ju låst, alltså... Du kommer till en tidpunkt där man inte kan låna mer, helt enkelt. Alltså... Och hitta en ny person att börja låna av nu då, dessa pengar då. För jag tror det var 90 000 det var för mig. Eller om det var lite, jag kommer inte ihåg exakt. Och då bara, vad fan, sådär. Men de går på mig där nere, jag sitter i bilen på väg hem och jag bara tänkte, fan, de har tagit fel dag. Det var ju fel dag, det är imorgon. Men jag blir helt apatisk, går och åker hem. Telefonen ringer, men du vet, jag bara hör den signalen. Och jag har lust att slänga den i väggen nästan. Somnar, men vaknar svintidigt, men är helt apatisk, kan inte göra någonting, bara sitter. Tiden går och klockan, jag vet, så att den blev typ 11 på dagen, och det här är, jag tror det här är dagen innan julafton, dagen innan eller två dagar innan, och jag ska ju betala den här skulden nu på eftermiddagen, och jag vet ju vad de har gjort mot mig dagen innan, jag vet ju vad det kommer bära hem om jag springer och gömmer mig, då måste jag varnar en massa andra människor att gömma sig. Och då åker jag upp till en spelbutik i Frölunda. Pratar med en kompis som jag har där. Om han känner någon som jag kanske kan låna pengar. För jag har en faktura på så 300 000 för ett byggbolag här. Jag kan säga, jag sa att det var för Tuvebygg. Det finns fortfarande kvar. De har ingenting med det här att göra. Men jag sa att det var för dem. Så jag fick prata med han som ägde den spelbutiken. Och... Då ger jag honom en superbra ränta, helt enkelt. En 50% ränta på en vecka. Och han tycker det låter för bra för att vara sant. Han ska ringa lite samtal. Så han ringer lite samtal. Återkommer till mig och säger, fan, jag är dum i huvudet, sa han. Det här låter för bra för att vara sant. Men jag har träffat dig så många gånger. Du är en jävla god kille. Vi kör på det här. Möt mig nere vid operan, var det. Och på vägen dit ner så mässar jag honom. Om jag kan låna ytterligare... Ja, det var exakt inför jul. Kan jag låna ytterligare 10 000 för att börja köpa lite julklappar ungefär. Då blir han förbannad, blir han. Jag fick låna 10 000 också om jag målade om hans hus invändigt. Jajamän, så inga problem. Materialet kostar väl 20 000 att köpa till det hus. Han bor i en flåd jävla villa då. Jag var ju tvungen att måla det sen, så det har jag gjort sen, så vi har inga hard feelings överhuvudtaget. Jag lånar de pengarna, löser skulden. Men sen är det problemet, ska jag lösa honom sen då? Så jag bara, nej men nu är det inne i rena skiten, faktiskt. Rena skiten. Och men det fortgår, och jag och den här killen då, jag tänker inte namna honom här. Det blir ju det här att vi blir lite kompisar till och med. Och under den tiden, jag får ju 13 rätt på tipset också då. För jag spelar ju i hans butik. Och jag var ju så när jag spelade på stryktipset, så tyckte jag det var jävligt roligt att jag spelar mycket så här alltså man hade utgångstips. Alltså när du hade 13 rätt på bongen, så var det säkert att du hade 13 rätt i verkligheten. Du kunde ha minst, du hade en mall, du kanske hade minst 2 tolvor och, eller 1 tolva och så många 11 rätt. Men du hade möjlighet till 13 rätt också då. Och då tyckte jag det var lika spännande att gå till butik sen och se om gå till bank eller inte till bank. För då var det, på den tiden var det 15 000, gått upp från den tusenlappen vi pratade om i början till 15 000 då. Och då visste jag att Göte var det 13 rätt, men sen hur mycket jag hade vunnit stod ju inte för jag gick till banken då. Och då får jag precis 13 rätt efter jag hade lånat pengarna av honom. Men jag betalar ju inte honom utan fortsätter, för vi har ju dealen att jag ska betala lite senare då. Men då tyckte han att jag var en duktig spelare också då. Så vi hittade honom där på något konstigt sätt då. Så han accepterar att jag blir sen med detta, man la ju på pengar hela tiden då. Och nu har nyår gått. Och naturligtvis så drog jag ju ner till Helsingör, heter det, i Danmark. Jag och min sambo och Figge och hans sambo dit ner. Och så festade vi, och naturligtvis var det kasinot. Dum som man är, man har egentligen inte pengarna, men på något sätt så jag måste väl låna ihop dem, eller jag fick några fakturor, jag vet faktiskt inte. Så åker dit ner, festa, för då, det är där du känner igen den imorgon. Döva. Då finns ju inte problemen just där och då. Det är när man vaknar dagen efter, man måste ta i det igen då. Men sen går det bara, den här killen som har spelbutiken, han accepterar kanske 3 dagar till. Sen får ju min brorsa, tror jag, ett samtal där det ut, för jag har ju gömt mig för nu, alltså nu har jag inga utvägar kvar. Det är totalt, jag är körd överallt. Så nu håller jag mig undan från den här killen. Och då får min brorsa samtal från honom med hot i då från, det fanns en gammal liga som inte finns längre här, i Albanligan här i Göteborg då. Och då uppdagades det att jag spelar igen, för de tror ju att jag har varit spelfri hela tiden då. Mm. Så nu är det ju helkört överallt. Totalt. Jag får ett samtal, jag ska befinna mig. Mötte upp en kompis, för nu vet jag att nu har du kraschat rejält. Alltså nu är jag superjagad då, tyvärr inte bara av kronofogden utan av folk nu då som ska ha pengar. Så det slutar med att jag får slänga min telefon. Jag flyttar hem till en kompis. Stänger av allting. Gömmer mig helt enkelt. Han kan hjälpa mig att få lite sömntabletter för att kunna sova överhuvudtaget. För man är ju så speedar man ju när man är jagad då. Och där håller jag mig 3 dagar ungefär. Ingen får tag på mig. 3 personer vet vart jag befinner mig. Medan de får ringa runt till folk och förklara. Ni kommer få era pengar, men ni får andas lite grann nu. Först måste Micke komma på fötterna igen. Och sen får han jobba ihop pengarna och betala er. Alltså det är inga problem, men ni måste då. Men många köpte det. Och vissa köpte det inte då. Det är alltid den som skriker högst får ju pengar snabbast. Men de 3 dagarna hemma hos min kompis där, det var ju så kallade vändningen då, trodde man. Och nu är vi i januari någonstans. Och jag började, men jag blev ju ändå så, jag kunde inte spela nu. Nu var jag ju puttad överallt. Så jag började må ganska bra. Men nu, alla andra runt omkring mig, nu kommer ju alltså, bomben slog ju ner, så nu mår ju de ju skit, alltså. Så när jag började blomma upp och känna att fan vad gött, vad skönt det var att inte spela mer och inte vara jagad på det sättet. Fast jag var ju det, fast det var ju skyddat. Men nu fick ju de ta all skit istället. Så de hade ju mått bra innan, så de åkte ju ner i skiten, medan jag gick upp en våning istället då, i måendet då. Sen efter det så skaffade jag ett telefonnummer, kontaktade dessa personer, jag var skyldig pengar. Gömde mig inte, fejsade dem, pratade med dem. Förklara så här ligger det till, ni ska få era pengar, ni ska få era räntepengar. Men det kommer att ta lite tid. Men ring mig på det här numret. Så efter det så har jag aldrig gömt mig. Och vi pratade om det att det finns alltid något gott hos människor. Och det märkte jag väl lite grann där att, ja men fan, 80% var jävligt stöttande i det hela. Vissa tog väck räntepengarna, sa bara, betala det du har lånat bara. Och då blir man ju, alltså, jag blir nästan lite rörd när de sa det där och då. Problemet är att jag har ju inte slutat spela ännu. Utan jag har ju, nu har jag ju blivit... Det är inget eget val jag har gjort här nu, utan nu har folk satt mig i en situation, eller inte i en situation, men du fattar vad jag menar. Alltså, jag har fortfarande inte kommit hit att jag har gjort beslutet själv. Och nu spelar jag för småsummor, man säger 2000 lapp. Alltså, men så, detta året så spelar Sverige en match mot ryssarna i handbolls-EM, tror jag det, 0-0. Och jag har alltid varit sån att jag inte alltid spelar på det laget jag har hållit, utan jag har spelat där de stora oddsen är istället för att jag vill vinna mycket pengar. Och då, på den tiden kunde man inte spela på singlar, då var det tripplar som man minst, man var tvungen att ta ut tre matcher då. Då hade jag tagit ut två på dagen och så hade jag ryssarna kvar på kvällen då. Och då är det Sverige och Ryssland i handbolls-EM-final. Och så har jag massa resultat till ryssarna och då hade jag gett jättemycket pengar om det hade fortsatt. Ryssarna leder med 15-9, tror jag det, i halvlek i handbollen ganska mycket. Gör 16-9 i början på andra halvleken. Och jag har redan räknat ingen vinst här nu då. Men Sverige gör en bragdmatch och den slutar 24 lika. Och det sitter jag med min sambo i lägenheten och jublar när Sverige gör mål, fast jag gråter ju inombords. Men där och då är på något sätt så får jag så här, låter konstigt, men sitter jag i soffan och tänker, fan, jag är ju kass på att spela alltså. Jag är ju sådär. Så jag får någon grej där och då som gör att nej, nu är det slutspelat. Och då blir jag spelfri. Efter Sverige då. De vinner ju guld till slut också efter förlängningar. Så där och då blir jag spelfri. Och under den här tiden så har jag försökt att, ja, från den riktiga kraschen då så får jag flytta hem igen till min sambo. Och så ska vi ju söka hjälp och Micke ska ju bli frisk som det heter då. Så då har jag även varit på olika så här spelberoendeföreningar och sånt. Men det här, när vi gick dit första gången då är jag fortfarande spelandet, så det är innan den Sverige-matchen där då. Och när jag går dit så vet inte jag vad är hjälp mot spel. Jag hade inte en aning. Så jag kom ju dit och tänkte, gött, äntligen ska de hjälpa mig. Så jag trodde ju att, ja, men jag visar ju alla mina skulder så löser de ju skulderna för mig. Så då gör vi spelfri sen ju.
Du trodde att behandlingen funkar så?
Ja.
De bara chippar in cash. Bara, här, vi pröjsar dina skulder. Ja. Nu är du frisk.
Ut på vanan igen.
Ja, exakt.
Ja. Det är helt, alltså jag trodde det. Så när jag kommer dit först så är det sunket. Det ligger folk i gamla så här soffor. Och jag bara kände att, ja men det här är inte jag. För jag tyckte att jag var, förstår man rätt, ja men så sunken var ju inte jag. Jag var ju fräsch och, ja men det där är ju losers. Det är inte jag. Alltså fattar du eller?
Klassiska beroendesjukdomen som
är det så?
Ska, ja men ja, alltid jämföra sig. Antingen är man bättre eller
ja.
Sämre.
Ja.
Ja, det är liksom aldrig, man ska aldrig identifiera sig med andra beroende. Men det är ju bara för att sjukdomen säger till en, du ska inte ta den hjälpen. Nej. Du ska dra härifrån.
Aha.
Det är ju som alltså, när man tar någon på ett 12-6-möte så är det ju ofta så att människor, de känner så här, jag är bättre än de här, jag är sämre än de här. Men det är bara för att beroendesjukdomen är hotad liksom. Och jävlar, här finns hjälpen, jag måste dra härifrån. Jag måste exkludera mig från det här, du vet.
Ja.
Det är hjärnan som vill dra härifrån. Samma sak för dig, du ser dem där, då känner du bara att du... Nej.
Fan, jag är ju här.
Ja, jag vet.
Fan.
Så, sjukt alltså.
Ja. Mm. Så då var vi där och så tänkte vi... Så gick därifrån och sa till min sambo att nej, det här var ju ingenting. Så tyckte jag, nej, så. Så det var jävligt sådär... Jag sökte ju även då, bara egentligen... För det första, jag visste ju inte vad en behandling var. Jag tror inte det är alla människor där ute som vet vad en behandling är faktiskt. Men sen när det Sverige hade spelat så gick det väl 3 veckor och sen så gick jag och min sambo isär då. Så då flyttade jag ut, tog en hockeytrunk, la ner mina kläder och så drog jag. För jag är sån att jag drar bara. Det är något konstigt jag med mig, att jag inte så där. Okej, är det så så är det så. Så tar jag mina grejer och så går jag. Och det gjorde jag här också nu då. Ut till en sommarstuga ute i Askim. Och började... Det fanns inget vatten och sånt här ute. Men det fanns ju ström och det fanns ju värme. Men då började jag spela fotboll igen. Som inte jag gjort på flera år. Uppe i Utsikten då igen. Och det var så bra, för då kan man ju duscha också. Gå på toa. Och på något sätt där så började mitt liv blomstra igen på något sätt. Alltså jag var tillbaka till den lilla killen. Fan, jag älskar verkligen fotboll. Och då menar jag inte just att titta på fotboll. Men utöva fotboll. Nu gör jag inte det längre. Men just det där i barnsåldern där. Fan, jag tyckte det var så fint var det. Jag älskade allting som hade med fotbollen att göra. Och nu så började jag ta upp den igen här uppe på Rudalen, gruset. Fan, jag älskar det. Och bara stå där och ha en gemenskap. Och känna sig tillhörighet någonstans. Det var vackert var det. Så där på något sätt så började mitt liv återhämta sig på något sätt. Och sen fick man börja jobba därifrån då.
Ja, men det är en fascinerande historia och det är mycket igenkänning. Och det är framförallt intressant att göra parallellerna och jämföra med mitt tidigare missbruk. Det är spöklik igenkänning. Men... Vid det här tillfället så har du ett berg av skulder. Mm. Hur mycket är det totalt?
Först var det panikskulder och så var det ju... Det finns ju bra skulder och dåliga skulder om man säger så. Dåliga skulder, det är ju de som man som är till folk. Och ja. Skatteskulder är bra skulder. Det är dumt att säga det, men en skatteskuld är bra en skuld. För den låter konstigt, men folk vet inte, de makuleras ju efter x antal år. Och det fick jag lära mig på jag sökte om... När man får hjälp med ekonomin från kommunen, ekonomisk rådgivare, vad heter det?
Skuldsanering.
Nej, så långt gick det aldrig.
Nej.
För det tyckte hon att det var lugnt. Men så att jag var med i den där, jag var alltid med i GT. De hade sådana där, de med störst skulder i Västsverige.
Mm-hmm. Schysst lista.
Ja, men det var alla som hade skulder över 1 miljon. Men sen så ändrade de det till över 3 miljoner. Mm. Och då försvann jag. Mm. Så det var över 1 miljon och under 3 miljoner.
Jag fattar.
Så...
Men vid vilket år var det här som du blev...
Ja, men det var 00 var detta.
Och det här är alltså 22 år sedan. Mm. Jag vet att du var länge spelfri. Mm. Har du hållit dig på banan eller hur har det sett ut? Och hur lång tid tog det för dig att betala tillbaka allt det?
Jag är ganska bra på att hitta både lösningar och jobba faktiskt hårt. Jag vågar inte svara på det, men den skatteskulden hade jag jävla tur med, eller tur, det var... Den blir makulerad till slut. Förfall, helt enkelt. Den gör det efter x antal år. Och det är ju... Ja, när det inte finns någonting att hämta, man så säger, så förfaller den efter... Jag kommer inte ihåg, för mig var det väl kanske en... Tog mig 9 år kanske, ungefär. Svårt att säga exakt, shit, ska jag fråga. Jag kommer inte ihåg. Jag inte. Mm. Ja, men det är något sånt. Mm.
Alltså, hur ser tillfrisknande från spelberoende ut?
Först så flyttade jag och härjade, flyttade in till stan, ett stort på Drottninggatan, flyttade vi in där. Men det gjorde jag, det var ett kontor, byggde om det till en lägenhet, så det gick under kontor, bodde vi där inne. Sen träffade jag en kvinna 02 och då berättade jag exakt andra träffen. Jag träffades ute först och andra träffen, så berättade jag, så här ser mitt liv ut, bara så du vet om det. Men vi fann varandra och började leva ihop helt enkelt. Och sen fick vi 2 barn, gifte oss, köpte lägenhet upp i Partille. Tillfrisknaden var sund, gjorde rätt grejer, jobbade mycket efter äta då, ärlighet, tålamod, acceptans då.
Mm, det är liksom en formel, äta.
Äta, ja.
Ärlighet, tålamod, acceptans. Ja, fint.
Ja, det är det. Patrik är det på spelmålföreningen som gav mig den. Och acceptansen tror jag är det svåraste där. Att acceptera, så här ser det ut. Jag kan inte göra någonting åt det, men jag kan göra någonting åt bra framtiden istället. Mm. Jag kan ju gräva det gamla varför och detta, men det hjälper ju inte mig ändå. Så jag är mycket som jag fokuserar framåt. Jag får fängelse för det jag hade gjort, fick jag. Men de är snälla mot mig. Jag har precis blivit pappa. Så jag får bara 2 månader. Där så fick jag ny som, fan ska jag nog utbilda mig då. Så började jag utbilda mig snabbt till motivatör hette det. Och då under den tidsperioden så exploderade spel och spelberoende med poker på tvn och allt möjligt. Kommer du ihåg det? Så jag startar, det här låter konstigt, med första uppenvårdsbehandlingen här i Göteborg eller i Sverige för spelberoende. Från 15 år uppåt gjorde vi med professionella behandlare då. Och sen fortsatte det, sen fick vi lägga ner det för vi hade det i drygt 3 år. Och jag mår jättebra, jobbar som målare igen, får ett barn till. Nu är det där farsalivet som du har. Erkänd i ärlighet. Mm. Och sen var det ju då fotboll, handboll med alla barnen och allting funkar jättebra. Vi gifter oss och sen får jag ett återfall.
Men vad händer? Hur föranleder det? Och när är det här?
Ja, jag har haft 2 återfall. Det här var 2014.
Är det illa?
Nej. Jo, men det är det ju. Alltså, det är ju det där med om du lever i tvåsamhet så är det ju illa där. Att du ljuger för din partner då. Det är ju det som är mest illa då. Pengamässigt, kommer inte ihåg, 200 000 kanske. Och nu är vi inne på det här att summan inte i spelberoendevärlden, i behandlings självhjälpsgrupper och sånt, så ska man inte rangordna sig. Och du är helt rätt, för förr var det ju travspelare som var de coola, va? Bingo tante var ju, det var ju nedköpen då. Det var ju så det var på föreningarna förr. Och man ska inte prata om, det är aldrig någon betydelse hur mycket pengar att spela bort. De har en kille uppe i Stockholm, Jakob Jonsson heter han, som borde ha med i denna podden, som är forskare med spelberoende, som är jätteduktig. Men problemet är, som jag försöker hävda hela tiden, att om jag har spelat bort lite pengar av ett spelberoende och kommer ur det, då blomstrar ju livet ganska snabbt igen, för då har du har haft så mycket bekymmer efteråt. Men sitter du med, vi säger, 2 miljoner i skulder, säger vi. Acceptansen, acceptera det och tålamodet till du är fri från detta. Så det är, i min värld så är det tyngre. Men det får man inte prata om riktigt. Och det tycker jag är lite tråkigt. För det är ändå något som gör att ju snabbare du kommer på banan igen, ju lättare är du att ta sig vidare, tror jag.
Men du får prata om det här, så det är okej.
Ja, tack. Tack. Mm. Nej, men då tar jag med det återfallet. Och jag ser ju efteråt, det är ju planerat. Jag har ju min telefon, det finns något som heter Spelpaus, som jag är med i, som är superbra. Så känner man har lite problem, så gå in på spelpaus.se, tror jag det, och reggera det för 1 år. Löser det, men redan där så känner jag att jag vet inte riktigt vad jag känner, för ekonomin blir sämre, man börjar jaga lite grann igen och det. Och sen har jag ett återfall här nu i 2020 också då. Har jag. Och det blev värre. Och det är, och det har jag knappt berättat för någon. Det är ingen, väldigt, mina närmsta vet ju om det naturligtvis. Och det här skulle jag vilja ha hjälp med in i min hjärna. Varför? För jag ser ju efteråt, jag ser ju alla tecken på att jag har ju gjort det för att jag har velat det. Jag har ju skitit i spelpaus. Jag har aktivt startat konto. Alltså, ju närmare man är sitt beroende, ju lättare det är att ta sig återfall. Men jag var ganska långt ifrån spelandet. Men successivt så tog jag väck plint för plint för att komma åt det helt enkelt.
Hur mycket rök? Och hur länge håller det i sig?
Sista spelet är 16 november 2020. För 17 november så visste jag då skulle upp i rätten, nämligen om en personlig konkurs. Som trädde i kraft då. Och då låg spärrar om ju allt jag hade efter det. Och hur länge det har hållit på, så att det hållit på i... Ja, jag vet inte faktiskt hur länge det höll på. Det var inte jättelänge, var det inte. Och det är ju det som är problemet med spelandet, tycker jag då. Det är att helt meningslöst för mig att spela en 100. Det är så jävla... Ursäkta. Ge mig ingenting. Gör inte det. Jag måste ha kicken. Och kicken är ju att lägga på 1000-lappar. Det är ju det, tyvärr. Och det ser inte lika för alla. Någon kanske bara vill sätta sig på en pokermaskin och bara fly verkligheten. Ofta är det, ju bättre jag får det i livet, ju mer sårbar är jag på något sätt. Jättekonstigt. Får det bra, alltså om du förstår, får lite pengar på över detta, då sänker jag garden precis. Istället för att vara uppe i garden hela tiden och vara medveten.
Mm. Hur mycket rök det andra åtfallet?
Säg runda slängar 600 000.
Mm. Men hur ska du då göra för att inte hamna där igen då, Micke?
Mm.
För det här är ändå så pass färskt, tänker jag.
Ja, men det är det. Det är det. Jag har... Det är ju så, vill jag spela så löser jag det. Men just nu så har jag en kompis som håller i mina pengar. Har jag.
En god man.
Ja, kan vi kalla det.
Mm.
En god vän som vet om situationen, som har pratat med om det. Och det jag har gjort nu är att jag håller på att betala av den här skulden. Men samtidigt så har jag första gången på länge fått lite pengar över. Och nu, det här låter, fan, folk tycker säkert att jag är koko, men det är min trygghet att inte börja jaga pengar. För behöver jag jaga pengar, så att man behöver pengar till någonting. Du har ju bil, så att bilen går sönder och så behöver du pengar till det. Då är jag sån att om jag lånar 3 000 av dig så får du 3 500 nästa vecka för att få fram de pengarna. Så det är min trygghet hela tiden, att känna lugn i kroppen, att jag inte behöver jaga.
Mm.
Jag tror jagandet är... Och då blir spelandet som ska lösa mitt jagande.
Vi ska koppla in mina vänner från The House Rehab, Felix och Robert, för vi ska svara på en lyssnarfråga. Och segmentet heter The House svarar. Ja, då har jag fått sällskap här i studion av mina vänner och kollegor från The House Rehab. Till höger har jag Robert Boman. Hej Robert.
Hej Sanimo.
Till vänster har jag Felix Granander. Hej, hej, hej. Hur är det med er, mina kära gossar?
Ja, men det är fint.
Mm. Härligt. Du
är
Felix?
Bra. Ja. Det är bra, tycker jag. Mm. Hur du själv?
Jo, men det är bra. Sommaren står för dun och ni är brunbrända och peppade på att svara på en lyssnarfråga.
Om vi är.
Gud, vad härligt. Ska vi köra?
Mm. Vi kör.
Vi kör. Hej killar, tack för en fin podd. Jag har funderat på en sak som jag gärna skulle behöva ett svar på. Har ni några kriterier på vilka ni tar er an på The House Rehab? Alkohol och droger har jag förstått, likaså medberoende. Men kan man även söka hjälp hos er om man lider av spelberoende, sex- och kärleksberoende, arbetsnarkomani? Eller har ni några no-go som ni aldrig tar er an när ni kommer till beroendevärlden?
Nej, vi jobbar med alla typer av liksom, problematiker runt beroendefrågan. Alltså, oavsett om det handlar om ett spelberoende, alkohol och droger, alltså substansberoende eller relationer och hela den biten. Både när det kommer till, som det stod i frågan, liksom sexberoende. Eller ifall det handlar om liksom, relation och anhörigproblem i form av medberoende eller liknande. Så jag skulle väl inte säga att vi har några no-go-zones i form av vilken fråga det handlar om när det kommer till problemställning, men kanske mer omkringliggande faktorer.
Mm. Nej, men vi tar ju emot alla på ett första samtal och lyssnar på deras problematik. Och är det så att vi anser att nej, men det här är en person som vi inte kan hjälpa, att det kanske finns till exempel en samsjuklighet och där personen behöver mer eller annan hjälp, då remitterar vi vidare eller rekommenderar vidare. Så kan det ju naturligtvis vara. Men sen är det ju viktigt att lägga till att vi även har klienter som kommer till oss utan beroende.
Mm.
Som har hört talas om vårt program och förstått att det är ett ganska bra program att leva i och leva efter. Även om jag då inte har en alkohol- eller drogproblematik. Utan kanske hjälper mig snarare i mitt ledarskap. Hjälper mig att bli en bättre människa, mer tillfreds med mig själv och kanske en bättre chef. Så att det har vi ju också.
Mm. Samsjuklighet, vad är det för något?
Det är om jag kanske till exempel har andra diagnoser också, som jag också behöver hjälp med. Och här brukar man ju säga att det är viktigt att ta hand om missbruket först för att kunna se vad som är vad. Men det kanske också är så att personen är så pass sjuk att jag måste göra det här parallellt helt enkelt.
Mm. Och om man vill komma i kontakt med er på The House Rehab, vart vänder man sig?
Då kan man vända sig till antingen Sandra eller Alicia. Så sandra@thehouserehab.com eller alicia@thehouserehab.com.
Mm.
Vår hemsida är www.thehouserehab.com, där vårt telefonnummer finns.
Snyggt! Tack!
Tack för idag!
Tack Felix, tack Robert och tack du som ställde frågan. Hoppas du är nöjd med ditt svar. Jag sitter här med min fellow poddkollega och gamla vän Micke Målan och har fått lyssna på hans livshistoria som är extrem. Alltså ber ju, för jag har inte hört så mycket spelberoende historier och den är ju väldigt, det är ju omtumlande att lyssna på dig, för det är ju liksom, ja, det är speciellt alltså. Det är verkligen det, man får en käftsmäll att det är liksom på riktigt det här, och att, och just när vansinnet i en beroende hjärna är så jävla svårgreppbart, är det ju. Mm. Hur mår du idag nu? För ditt senaste återfall är ganska nyligen liksom, och, och du berättar att du har en god man och sådär, och
jag är kompis.
God vän, man. God vän. Ja, man säger. Ja. Hur mår du?
Ja, det låter... Jag mår fantastiskt bra just nu. Jag vet, det låter konstigt.
Nej, det är härligt. Jag är glad för din skull. Tack, vad fint.
Tack, ja. Tack. Jag mår... Nej, men det var länge sedan jag mådde så här bra. Jag har haft, det har hänt mycket i liv som jag inte gått in på nu senaste tiden. Och alla pusselbitar bara faller på plats. Ja, det, jag mår... Nej, mycket bra jag gör. Och det kan ju vara det där, ja, men då har han ju sagt hela livet fast han har mått skit. Men jag mår jättebra jag. Ja. Ser fram verkligen mot den här sommaren som jag inte gjort på flera år. Nej, men jag mår riktigt bra. Nu har jag sagt det så många gånger så nu har jag stärkt att jag inte mår bra då. Men jag mår jättebra jag.
Vad skönt. Ja. Vad härligt. Och förutom då att du har en kompis som håller i din ekonomi nu ett tag. Mm. Hur ska du göra för att hålla dig på banan framöver? Tar du någon hjälp alltså utifrån annars? Eller, alltså, vad skulle du göra annorlunda, tänker du? Tänker du mycket på det?
Nej, jag vet. Nej. Eller...
Det är en svår fråga.
Ja, det är det. Jag har ju tänkt på så här, jag skulle vilja gå till någon psykolog eller någonting. Eller någon att prata med. Mm. Men så... Och då menar jag inte just om spelet, utan mer spelbeteendet, livsbeteendet. För det är ju inte bara spelet som man gör gallet, utan det är en massa andra grejer också. Jag måste få kontroll på mitt impulsiva jag.
Det är väl en kanonidé att börja gå och prata med någon?
Jo, men jag hittar ju inte, alltså, vem ska jag prata med? Alltså, hur börjar man? Jag har inte en aning.
Antingen går du via din husläkare.
Ja, men jag får ju ingen respons därifrån, känns det som.
Nej, du kan gå privat också, men det är dyrare såklart. Men det finns ju sätt, och jag tycker absolut du ska forska det mer, för det är väl en jättebra grej att ha som fallskärm, är väl ett starkt ord, men alltså som en hjälp, alltså det är väl kanon, för det blir något slags tillfrisknande ändå liksom, så att ha någon att bolla med som utomstående. Ja. Så det tycker jag låter som bra i det. Gör det.
Men
jag tänker så att du får fan ligga på lite. Ring din husläkare, ligg på.
Ja, ska jag göra det.
Ja, men fan, och det är ju ditt ansvar att ligga på. Du kan inte bara tro att det ska komma en terapeut och lägga sin famnen på dig. Så det är som du trodde att spelbehandlingen skulle vara att de betalade dina skulder.
Ja.
Det funkar inte så. Du måste ligga på om du vill ha hjälp liksom. Ja. Gör det för fan. Så du slipper hamna i den här skiten igen.
Ja, men ska jag göra det.
Bra. Och tack för att du kom förbi podden.
Ja, tack själv.
Ja. Känns det okej nu?
Ja, nej, men det här var faktiskt... Jag trodde inte det skulle vara... Det var lite tyngre än vad jag trodde. För jag, fan, jag får... jag bara ser hur mycket dumt man har gjort. Och alltså just mot andra. Att man, ja, så det var lite jobbigare än vad jag trodde.
Mm. Ja, men jag förstår det. Att lyfta på de här grejerna och de här locken och... Och de här stenarna är ju tufft liksom. Mm. Det är så, man har ju mycket skit i det förflutna. Men det är ju faktiskt så att genom att prata om det så, det är så vi blir fria liksom, på något sätt. Det är ju vår historia, vi måste ju bara, som du säger själv, acceptera liksom.
Ja.
Mm. Tack för att du kom förbi, tack till alla lyssnare där ute. Vi hörs igen nästa onsdag. Hej då!
Hej då.